Jag ska börja med att läsa ur Efesierbrevet kapitel 4, vers 1-16. Den handlar om den andliga enheten. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda, ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud. En är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har valt, velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Jag ska läsa från första Korintherbrevet. Kapitel 1, vers 26-31. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många var förnäma. Men det som är dåraktigt för världen, det utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet, som det står skrivet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren.
En dag när Jesus var tillsammans med sina lärjungar så blev han föranledd att tala med dem om deras inbördes sinnelag. Vi ska återkomma till det lite mer senare. Men i det sammanhanget så tar Jesus sig själv som exempel och han säger till dem: jag har inte kommit för att låta mig tjänas utan för att tjäna. Och om du tillhör Jesus, om du är hans lärjunge, så är du också kallad att tjäna, att följa Jesu eget exempel. Syftet med predikan idag det är att ge uppmuntran till att följa Jesus i tjänandet och också att vägleda till tjänst i Guds rike. Och det här blir ett litet potpurri av olika bibliska principer kring tjänandet. Alla är kallade till tjänst. Jag tänkte ställa en fråga. Kom för mig, kommer för mig ibland när jag ber bönen Fader vår. Och i de inledande bönerna, Fader helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja också på jorden. Så kan man ju undra, ska jag bara be detta? Eller ligger det också i bönen en invit att vara delaktig i detta? Föder bönen en önskan eller en längtan att dra ett strå till stacken? Har jag en uppgift i detta? Och vilken är min roll? Vi ska gå tillbaka till några av de här verserna som Eva läste förut ifrån Efesierbrevet. Jag läser. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Han gav några till apostlar, några till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Så kommer vi tillbaka till den där frågan. Vad är min roll? Vad har jag för uppgift? Och så kanske man tittar på de där som är nämnda speciellt. Men apostel? Nej, det är inte jag. Och profet är jag ju inte. Och inte evangelist och så vidare. Men det står att åt var och en gavs nåden. Vi måste börja med att tro på detta. Och ta Guds ord på ordet. Om vi tittar lite närmare så står det också att de här fem tjänsterna som nämns speciellt, att dessa skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Det finns alltså tjänster och uppgifter utanför dessa fem. Och det omfattar alla. Och i den sista versen så läste vi att kroppen fogas samman och hålls samman av genom det stöd som varje led ger. Är du en del av kroppen, då är du också en stödjande del, en stödjande led. Och Paulus, han använder ju gärna den här bilden med kroppen för att beskriva församlingen. Och Jesu Kristi kropp, Kristus är huvudet och vi är lemmarna. Och en del delar är synliga och framträdande och andra är inte alls synliga i kroppen. Men är kanske desto viktigare. Det finns inget som är onyttigt i kroppen. Ja, tänker du, jag har en hel del fettväv som jag tycker kan vara ganska onödig. Men den är inte onödig. Gud har skapat också fettvävnaden och den har många uppgifter i kroppen. Alla är kallade till tjänst. Alla har en funktion. Men det finns en sak som är mycket viktigt att komma ihåg, och nu kommer jag här till andra punkten. Och det är att verket är Herrens. Det som ska utföras, det som ska göras, det är till syvende och sist Herrens verk. Att förverkliga Guds rike, att Guds vilja sker, det är Gud själv som utför detta. Men han har valt att göra det genom oss, att göra oss delaktiga. Därför står det också att åt var och en av oss gavs nåden att få vara med. Men att det är Gud själv som utför det, det är så viktigt att vi kan inte tjäna Herren utan att förtrösta på detta. Då blir det väldigt, väldigt tungt. Och ska vi förtrösta på Herren så är det viktigt med vad vi har för gudsbild. Vem är hon? Vem är han som vi förtröstar på? Jag vill läsa några verser ifrån Jesajas 46 kapitel där Gud uppenbarar sig själv. Och det är verser som vi ska närma oss med stor ödmjukhet. Det är som när Mose blir kallad till den brinnande törnbusken där Herren uppenbarar sig själv och han uppenbarar sitt namn för Mose. Och så här skriver Jesaja: kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud. Och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Vi behöver hela tiden växa i våran gudsbild så att vi kan förlita oss på honom. Det gäller ju alla livets skiften. Men det gäller också i det som i den uppgift som vi har fått i Guds rike och som lämnar i församlingen. Jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Vi är sammanlänkade med universums Herre. Och vi får vila i att verket är hans. Det är fascinerande när han säger: jag kallar på honom som verkställer mitt beslut. Och i det får vi alla placera oss. Kallade att verkställa Herrens beslut. Och när Jesus precis ska lämna jorden och han ger lärjungarna sina sista instruktioner, så säger han ju de här välkända orden: mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut. Och de gick ut. Och vi vet att de gick långt. De hamnade i alla tänkbara situationer. De hamnade i Rom, i Etiopien och enligt legenden ända borta i Indien. Vilken betydelse hade inte detta att de var förvissade om att Herren hade makten vart helst de kom och vart helst Herren förde dem? Vilken betydelse hade inte det i motgångarna? Och vilken betydelse får inte det ha för oss också när vi möter motgångar i våra uppgifter? Och när man hamnar i situationer som man kanske inte förstår. Jag tror att det är lätt att hitta exempel på det när vi läser till exempel apostlagärningarna eller kyrkohistorien i övrigt. Det kommer situationer man inte förstår, men Herren har makten och verket är hans. Sen så vill jag komma till en annan sak, och det är att detta med att tjäna, det handlar just om tjänande. Att vara varandras tjänare. Och Jesus, han är som alltid föredömet. Han tvättade lärjungarnas fötter. Det var en föga ärofylld uppgift att tvätta andras fötter. Som om man hade ett hushåll där det fanns en slav som ofta slaven fick utföra. Och lärjungarna är därför chockade över att deras herre och mästare tvättar deras fötter. Jesus han visade villigheten att göra det minst ärofyllda. Men Jakob och Johannes, de var vid ett annat tillfälle inne på helt andra tankar. De hade begärt platserna vid Jesus sida en gång i hans rike, den högra och vänstra sidan. De ville vara i första ledet. Och då står det att när de andra fick höra detta blev de upprörda över Jakob och Johannes. Deras agerande hade framkallat split och splittring och ond vilja. Egot lockades fram hos samtliga, avundsjukan, missunnsamheten och konkurrensen. Då har Jesus något att säga dem. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Hur är det bland Jesu lärjungar? Ja, Jesus fortsätter: nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Så är det inte hos er. I Guds rike är det annorlunda än i världen. I Guds rike är storhet att vara en tjänare. Så kommer jag till ett annat ämne, eller andra principer som gäller tjänandet. Vad kallar det att vara trogen och uthållig? Kanske har du just nu en mindre eller större uppgift som är din. Och när det gäller att vara så att säga en tjänare i Guds rike, så handlar det ju inte bara om det som vi utför här i församlingen, utan i ditt dagliga verk, i din livssituation. En uppgift som du kanske känner dig bekväm med. Du ser ingen anledning kanske att ifrågasätta att detta är Guds vilja, det som jag har som uppgift. Men så kanske du också ibland tänker och tycker, ja, men det är ju så obetydligt det som jag ser som min uppgift, det som jag har fått. Vad är konsekvenserna av detta? Jag tycker inte jag ser några konsekvenser. Finns det något annat som Gud vill ha mig till? Det finns det kanske. Men jag vill lyfta fram en viktig princip som Jesus delger oss i den här liknelsen om talenterna. Väldigt kort, han ger ju en liknelse om en man som ska resa bort, och så ska han anförtro en del av sitt till ett antal tjänare. Och några får 5 talenter och någon får 2 talenter, eller det är lite olika, ibland får de alla samma. Och de ska förvalta detta åt sin herre. Och när han kommer tillbaka så ska de redovisa vad de gjort med det som de fått sig anförtrott. Och de då som har varit trogna i sin tjänst, de får höra ifrån sin herre: bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Du har varit trogen i det lilla. Det är stort. Och det är nog. Det är gott nog att vara trogen, oavsett vad det är för tjänst och uppgift. Och säger Herren att när du visar att du är trogen i detta, så kan det vara så att Herren har större uppgifter i beredskap. För Herren anförtror det som är hans åt den som har visat sig vara trogen. Som han kan anförtro det som är honom dyrt och kärt. Och så ger Jesus en annan beskrivning av Guds rikes principer i Markus evangeliets 4:e kapitel. Man kan säga att om man ska sätta en rubrik på det, är att det som sker ibland fördolt. Så här läser jag, Jesus berättar: Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Jesus börjar här med att säga att Guds rike är likt. Vi får alltså veta att här kommer en Guds rikes princip. Och det är att skördetiden kommer inte alltid genast. Det krävs förarbete och ibland tålmodig väntan. Väntan på att grödan ska bli mogen. Står där att, ska vi se, ja, när grödan är mogen, då räcker han ut skäran. Då är skördetiden inne. Då är det dags för skörd. Det står det också att medan han väntar och allt detta sker, denna mognad, att han vet inte hur. Han vet inte hur. Mognadsprocessen är fördold. Det sker någonting både medan han verkar och medan han väntar, som man kanske inte ser, som man inte förstår. Men under tiden så mognar axet ut och det blir skördetid. Och så vill jag ta upp någonting som är viktigare kanske än allt annat. Och det är våra motiv i tjänandet. Den första bönen i Fader vår lyder ju: Fader, helgat var det ditt namn. Ärat var det ditt namn. Och det är motivet för allt och för oss, att ära Gud och sonen. Paulus, han ger ett omdöme om Timoteus i Filipperbrevet. Han har tänkt att skicka Timoteus till Filipperna som ett sändebud. Och så säger han om Filippus: jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla tänker om på sitt, inte Jesu Kristi sak. Inte Jesu Kristi sak. Alla tänker om på sitt. Vi kan rannsaka oss inför dessa ord. Men vi ska inte låta dem fördöma oss. Vi kommer ofta till korta när det gäller våra motiv. Vi får bekänna det och ta emot Guds nåd. Nåden omfattar också bristfälligheterna i vårt tjänande, också ibland i våra motiv. För hur många kan säga att min högsta glädje och ständiga strävan är att ära Gud och sonen? Men det bevarar vårt riktmärke. Vad vi vill växa mot och ständigt be om, att den här önskan blir stor och mäktig och dominerande i oss, i allt vad vi gör. För det är, jag är övertygad om det, det är människans största salighet att få leva för att ära Gud. Och det här var någonting som några människor insåg, eller kyrkoledare insåg, för över 350 år sedan, när man satte sig ner att skriva en utav kristenhetens mest kända katekeser. I den anglosaxiska världen. Det heter Westminster Catechesis och skrevs 1648. Och den första frågan och svaret i den katechesen är klassisk, som många, många känner till även utanför kristna led. Och på engelska så är frågan så här: What is the chief end of man? Vad är syftet med människan? Eller som vi skulle formulera det idag, vad är meningen med livet? Och svaret är: The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Syftet med människan är att ära Gud och att njuta eller fröjda sig i honom för alltid. Det är Guds vilja med oss, Guds goda vilja med oss. Och det där är vår största salighet. Och det är därför som jag säger också att motivet i vårt tjänande, det vi vill sträva emot och be om, det är att få tjäna Herren till hans ära, till sonens ära. Sen det sista jag vill säga idag, det är att vi har pratat om att tjäna, men jag vill säga något också om att låta sig betjänas. Vi läste ju från Efesierbrevet att kroppen fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Det betyder ju att de olika lederna inte bara ger stöd åt andra utan också blir stödda, också får stöd. Vi är beroende av de övriga delarna. Så håll utkik efter det stöd du får och det stöd du kan ta emot. Inte bara efter undervisning. Vi behöver också delar eller lemmar i kroppen som förmanar. Och det är ju inte så vanligt egentligen idag, kanske med förmaningar. Och inte alldeles lätt heller. Jag tror det är en viktig tjänst. Och den behöver vi och behöver vi hålla utkik efter. Också de som uppmuntrar. Särskilt vid särskilda tillfällen när vi behöver uppmuntran. Ta emot den. Det finns föredömen också. Föredömen är också, har också bara att vara ett föredöme är en stödjande funktion. Så var villig att ta emot och bli betjänad. Och låt kärleken flöda kors och tvärs i församlingen. Så vill jag ge en uppmuntran ifrån Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Det står så här. Och jag hörde en röst från himlen. Skriv. Saliga är de döda som här efter dör i Herren. Jag säger anden. De får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem. Det som du tycker är obetydligt och de konsekvenser som du tycker att du förgäves spanar efter. Anden säger, deras gärningar följer dem ända in i evigheten. Och har du varit trogen, oavsett vad du sett för resultat, så får du en gång höra, bra, du trogne och gode tjänare. Vi arbetar inte förgäves. Det har vi Guds ord på. Första Korintherbrevet 15:58. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Så vad jag vill att säga idag, det var för det första att alla är kallade till tjänst och har en funktion i Kristi kropp och i Guds rikes förverkligande. Kroppen fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Och sen påminner sig om att verket är Guds, han som kallar. Och hur viktigt att vi får lita på detta. Och för det tredje, att det handlar om tjänande i ordets verkliga bemärkelse. Jesus tar avstånd från världens principer. Så är det inte hos er. Och för det fjärde, att vara trogen och uthållig i det vi fått att göra. Bra, du har varit trogen i det lilla. Och det femte var att motivet är att få ära Gud och sonen. Detta är fulländningen, vad vi är skapade till. Och det sjätte, att bli tjänad. Inte bara stödja andra, utan också få ta emot det stöd som andra delar ger. Och vill du tränga ytterligare in i vad Bibeln har att säga om detta ämne, så har jag förslag på en liten hemuppgift. Gör Romarbrevets 12:e kapitel till din dagliga läsning under en veckas tid. Där finns mycket att hämta och det kan komma att påverka dig på djupet att göra denna enkla uppgift. Då ska vi be. Herre, tacka dig för att du gick omkring och undervisade människor. De kom till dig för att höra om Guds rike. Och du undervisade dem. Och vi tackar dig, Herre, för allt som står mellan pärmarna i Bibeln, i ditt ord, som vägleder oss, som uppmuntrar oss, som utrustar oss. Och nu ber jag, Herre, att vi får ta emot denna tjänandets ande och insikten, Herre, i det tjänande som du har varit och är ett föredöme i. Förverkliga din goda avsikt, Herre, i församlingen och i var och en av oss. Och låt församlingen bli en attraktiv plats med en atmosfär som drar människor till sig, därför att dina principer råder och därför att vi följer dig som vårt föredöme. Det ber vi i ditt namn, Herre Jesus. Amen.